Visst är det fantastiskt när gästerna, oväntade gäster, men välkomnade gäster, som Bengt och hans kära hustru, ja, de kommer och så ställer de upp och spelar. Och ibland är det Lena som bara kommer och hälsar på och spelar. Och det är välsignat, det är Guds familj som den ska fungera. Man hjälps åt och är med i segertåget, halleluja. Idag har vi fortsättningen av de här härliga buden som Herren har gett oss, som hjälper oss på vandringen. Men jag måste ju erkänna att det här budet som vi behandlar idag, det var inget lätt bud. Men det sa ju redan Moses när stentavlarna ramlade på hans tår. Hårda bud. Så varför ska vi ha det bättre? Jag ska be, Herre, led oss, led mig, Herre, genom den här undervisningen. Herre, låt dina tankar bli uppenbara. Låt oss få lyssna på vad du vill säga till oss. Hjälp oss att inte missförstå, utan att förstå hur du tänker, hur du vill välsigna oss i alla dessa livets frågor som berör våra liv, som berör vår samlevnad, som berör samhällets väl. Led oss här genom din helige ande. Amen. Vågar jag fråga vad det är som står i psalm 119, vers 35? Led min vandring efter dina bud. Nu finns det där på väggen, förstår jag. Det är bra. Den stigen följer jag med glädje. Det är ju det som vi har som den stora rubriken över undervisningen om de 10 budorden. För det är ju en vandring vi har genom livet. Och det är inte alltid lätt att hitta rätt. Det finns många vägskäl och många funderingar. Och det är så bra att vi har fått Guds tankar in i de olika situationer. Så vi vet hur det ska vara. Men som jag redan nämnde här i början, så är det alltså inget lätt bud som kommer upp här idag. På ett sätt. Det står i Andra Moseboken i 20 kapitlet i vers 13. Andra Moseboken 20, vers 13. Och det är mycket kort. Och där står det, du ska inte mörda. Så står det i folkbibeln. Och jag tror att 1917 års översättning hade, du ska inte dräpa. Och på engelska, King James, det är ju den här kända översättningen över hela den engelsktalande världen. Där står det helt enkelt, thou shall not kill. Du ska inte döda, om man översätter. Hur ska det nu vara? Vad är det som Gud har sagt här i det här budet? Sanningen är ju att det här budet kan lätt misstolkas beroende på vilken översättning som man tar. För om det står, om vi tar det som det står på engelska, man ska inte döda rent allmänt. Då har det ju en betydelse. Om det är dräpa eller mörda, då är det något annat. Vad är det för skillnad mellan att döda och att dräpa eller mörda? Jo, döda, det gör vi ju också när vi till exempel slaktar ett djur som vi sen grillar och äter. Då har vi ju dödat. Så om det allmänt står, du ska inte döda, då måste vi alla bli vegetarier. Eller hur? Så det finns en stor skillnad mellan dessa två ord, döda i allmänhet och mörda specifikt. Att mörda, det är att uppsåtligt döda en människa. Det är då vi talar om mord. Dråp är ungefär detsamma, fast det är något mildare. Det är också i vår lagstiftning. Dråp är inte samma som mord, för det är så att säga omständigheterna anses vara mindre grova då. Ett exempel kan vara att någon av barmhärtighet dödar en svårt sjuk människa. Då talar vi om dråp, inte om mord. Vad säger grundtexten? Det är alltid så skönt att man kan gå till grundtexten, eller hur? Och det här är ju igen en uppmaning till oss alla att läsa hebreiska. Och sen när vi har gjort det så ska vi läsa grekiska. Men jag kan säga så här. Om du aldrig lär dig hebreiska, om du aldrig lär dig grekiska, så räcker det med svenska. Och det räcker hela vägen in till himlen. Det vi har i Bibeln här, det är Guds ord. Så det är inte på den nivån. Men ibland kan det vara till hjälp. Och det som står på hebreiska, det är faktiskt, du ska inte mörda. För även på hebreiska finns det två ord för döda och mörda. Och här säger Gud, du ska inte mörda. När vi slår ihjäl en mygga, då säger vi, nu har jag dödat en mygga, eller hur? Det är inte många som skulle säga, nu har jag mördat en mygga. Och samma sak om vi lyssnar på nyheterna och det berättas om att en arbetare dog i en olycka. Då säger vi, han dog i en olycka, eller han dödades av en olyckshändelse. Man skulle inte säga om samma händelse att han mördades av en olyckshändelse. Så det är stor skillnad mellan dessa två ord. Och det är viktigt så här i början att vi har det klart för oss. Om de 10 budorden nämligen skulle förbjuda all sorts dödande, då hade Jesus också råkat ut att bryta lagen och budorden. För Jesus och lärjungarna, de åt inte bara sallad och falafel. Vi läser att de åt fisk, och de åt ju inte någon levande fisk. De har ju dödat fisken och grillat den och ätit den med nygräddat bröd, till exempel. Vid sjön Genesaret, vi läser ju om det. Eller vid påskmåltiden. Det var ju självklart att Jesus säger till lärjungarna, gå och reda till påskalammet. De åt ju inte påskalammet med ylle på och alltihopa, utan det blev ju slaktat, det blev ju dödat. Och sen tillrätt, och sen åt de det. Så här kan vi redan konstatera att det här budordet, det kan inte ligga till grund för en vegetarian eller vegetarian livsstil. Det är inte det som är meningen. Ibland kan det vara bra att plocka bort först det ena och det andra för att se vad som kvarstår, hur det egentligen var tänkt. Är det då så tänkt att alla ska bli pacifister? Och jag vill säga direkt att jag har stor högaktning för alla som är pacifister. All respekt. Och det finns mycket stöd för det i Guds ord också. Och de som kommer fram till den slutsatsen, de utgår ifrån Guds ord också. Och det är helt okej. Det är ju så ibland i livet att ibland kommer vi fram till lite olika slutsatser. Och ändå kan vi vara ett i Herren, eller hur? För om alla skulle, om det här budet om att du ska inte mörda skulle innebära allmänt att du inte får bära vapen, då skulle ju detta betyda att all rätt till självförsvar varken på det personliga eller det nationella planet tas bort. Om det är det Gud säger med tionde budet, med sjätte budet, att man inte får lov att bära vapen, då skulle inte finnas rätt till en polis och till ett försvar i ett land. Och vi får ju komma ihåg att de här budorden, de gavs ju inte till en liten grupp speciellt heliga i Israel. Utan de här budorden gavs ju till hela folket. Det skulle gälla alla. Om ingen skulle få bära ett svärd, då skulle inte ha funnits polis och inte israeliskt militär, inte ens på den tiden när Gud säger att nu ska ni gå ut i krig. Det är märkligt att Gud säger själv på vissa ställen att nu är det läge att ni går ut i krig. Gud själv i fortsättningen av Moseböckerna, alltså Tanakh som det heter på hebreiska. Gud själv kommer ju med befallning om dödsstraff. Nu är ingen försvarare av dödsstraff, men han talar ju om dödsstraff i vissa situationer. Så då skulle han ju motsäga sig själv, eller hur? Om han skulle ha sagt generellt, du får under inga omständigheter döda. Och sen säger han, om någon mördar en annan människa så ska han dödas. Då är Gud inte samstämmig. Då går han mot sitt eget ord. Och om det skulle vara allmänt också gällande djuren, hur kan då Gud beskriva in i detalj hur offerdjuren skulle slaktas och vad som skulle göras med blodet och så vidare och så vidare? Så vi begriper, tror jag, om vi tänker efter lite grann, att det här kan inte betyda allmänt att du ska inte döda. Men nu är ju det här gammaltestamentligt, kan vi säga. Har inte det hela förändrats i och med att Jesus kom? Jesus, han har ju gått så här långt att han säger, du ska vända andra kinden till, eller hur? Men innan han säger det så säger han, det här är budet. Jag tar inte bort det. Jag plockar inte bort det. Men jag ska förklara för er hur det var tänkt. Och det är ju i bergspredikan. Och vi har ju varit inne på det när jag talar om bergspredikan. Att det inte ens är just på samma nivå, utan det går ännu djupare. Det går från den fysiska handlingen av mord till att det gäller våra tankar och våra ord. Alltså Jesus, han gör det här budet ännu djupare. Vi ska inte mörda. Och det gäller också att vi inte tänker illa om varandra. Att vi inte talar illa om varandra. För det är där egentligen mordet har sin början. Men just för att komma tillbaks till detta som står i Matteus 5 och 39, där Jesus säger, stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden så vänd också den andra åt honom. Har Jesus inte, i och med att han säger detta, tagit bort det att man ska få bära vapen i självförsvar och inom krigssituation? Jag tror inte att den situationen som Jesus beskriver här i Matteus 5 och 39 har just att göra med mord och krig. Utan det som beskrivs här, det är ju samlevnaden. Det är ju när vi möts, när vi brottas i en samlevnad med olika frågor, då ska vi vara snälla mot varandra. Då ska vi vara kärleksfulla med varandra. Då är det till och med så att i den här frågan om samlevnad, om någon råkar och slår mig på den ena kinden, då ska jag hålla den andra till. För att visa Guds kärlek. Det har att göra med samlevnaden. Jesus talar ju i det här fallet inte om att någon kommer och försöker mörda mig. Igen, med lite logik förstår vi hur det är tänkt. För om någon kommer och dödar mig på ena halvan, då kan ju inte räcka till den andra halvan, för då är jag redan död. Det handlar inte om de frågor av självförsvar när det gäller livet. Det handlar inte om frågor i en krigssituation. Det här handlar om frågor i samlevnaden. Att vi som kristna människor ska visa Guds kärlek. Även när andra menar ont emot oss. Men när någon kommer och vill ta mitt liv, då är det inte samlevnaden längre. För då är det ingen samlevnad när jag är död. Ibland är det bra att använda logiken lite grann. Och se vad är det Jesus säger. Det går ju så långt att vi till och med ska älska de som inte gillar oss. Om någon anses vara min fiende, då ska jag älska honom. Nu vill jag ta ett exempel från dagens situation. Och jag ser att våra vänner från Syrien är inte här idag. Men Israel och Syrien, det är ju två länder som är fiender till varandra. Och nu råder ju det här fruktansvärda inbördeskriget i Syrien. Och då läser jag och förstår jag att Israel, som anses vara ärkefienden av Syrien, de har satt upp ett tillfälligt sjukhus, ett fältlasarett på gränsen till Syrien. Och varje vecka kommer det busslas med skadade, svårt skadade människor som inte kan behandlas i Syrien. Och så får de läkarvård på den israeliska sidan av fienderna. Och de som inte kan behandlas i det här tillfälliga sjukhuset, de flygs med israeliska militärhelikoptrar till sjukhusen, som är de modernaste sjukhusen man kan tänka sig. Och där får de den allra bästa vården. Man kan älska sin fiende fast än man har ett försvar. Gud säger ju att överheten, den bär med Guds sanktion svärdet. Det står så i Romarbrevet i 13 kapitlet i vers 4. Romarbrevet 13 och 4. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta. Ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Nu vet jag att det här är ett problematiskt bibelställe. För många hoppar direkt till diktaturer och säger, ja, men överheten, kan den alltid komma ifrån Gud? Jag pratar nu inte om dessa speciellt svåra fall. Men jag talar om Sverige. Jag talar om Europa, där vi inte har en diktatur. Och jag kan tala om Israel, jag kan tala om de länder där vi inte har en diktatur. Och det kan vi säga, överheten är insatt av Gud. Och den bär svärdet. En tanke också som är viktig i det sammanhanget är ju att Jesus själv, när han en gång kommer tillbaks, då kommer han ju faktiskt också med svärdet. Om vi läser Uppenbarelseboken i 19 kapitlet i vers 15. Och där står det ju att han kommer med ett skarpt svärd. Och han ska slå folken med den. Så den här tanken som ibland förs fram att när Jesus kom, då förändrades allt så till den grad att vi aldrig får komma i närheten av ett vapen när det gäller också polistjänsten och militärtjänsten. Den har inte något direkt stöd i Guds ord. Utan man misstolkar det här budordet. För det står att du ska inte mörda, och det är något helt annat. Gud värnar om livet. Han har ju skapat livet. Han är ju upphovsmannen, om man så vill, till livet. Och han vill att vi ska hjälpa varandra. Att vi får ha ett bra liv. Han vill att vi ska få leva i en ram som värnar om livet. Till och med om det livet som börjar när en befruktning sker i kvinnans liv, livmoder. Det är där livet börjar. Så varje gång någon människa tar livet av en annan människa medvetet och med berått mod, uppsåtligt som det heter, då talar vi om mord. Och Gud säger, du skall inte mörda. Sen finns det ju förlåtelse. Tänk att Gud förlåter till och med en sådan synd som mord. Men han godkänner den aldrig. Han godtar den aldrig. Han ursäktar den aldrig. Gud säger, du ska inte mörda. Folke kom här också med en frågeställning precis innan gudstjänsten. Och det handlar ju om självmord. Det är ju också ett mord. Och jag sa så här spontant att absolut. Det finns generella regler när det gäller det. Och det är samma regel, du ska inte ta ditt liv. Gud vill inte att någon ska mörda någon, inte ens jag, mig själv. För det är uppsåtligt, det är planerat. Och jag tar ett liv som Gud har givit. Men sen, när jag har sagt det, så är det ju självklart att när vi kommer in, just när det gäller självmord, måste vi vara väldigt försiktiga att vi inte dömer ut varandra. För vi vet ju inte vad som har lett en människa till att begå ett självmord. Det kan ha varit så att till och med sinnena har varit omtöcknade av medicinska skäl och annat. Så att de inte var vid sinnets fulla bruk. Och då gäller inte längre det här med uppsåtligt och planerat på samma sätt. Där kommer vi in på själavårdsfrågor. Där vi inte får stå i talarstolen och säga att all självmord är bara att den personen har nu hamnat i helvetet. För vi var inte med i sista stunden, i sista ögonblicket heller. Vad som bads, vad som sades, vi vet inte. Men principiellt så kan vi ju säga att självmord är samma som att mörda någon annan. Vi tar livet uppsåtligt. Och det är inte Guds tanke. Det är inte Guds plan. Jag vill komma tillbaks till detta. Gud är livets givare. Och det är därför han ger oss det här budet. Jag vet, det är ett väldigt tungt ämne för en söndag förmiddags gudstjänst. Här skulle man stå och säga bara halleluja och Gud har gjort detta fantastiskt och Gud har gjort det andra fantastiskt. Jag kommer dit också. Men det här är ju också en del av Guds ord. Och det fantastiska, och nu är jag på det fantastiska här med budordet här. Det är ju att Gud värnar om livet. Och nu har han kallat oss att vara hans barn, hans döttrar, hans söner. Och att vi ska gå in och samarbeta med honom. Att skydda livet. Att ta hand om varandra. Att aldrig ens komma på tanken att på något sätt döda en annan människa för att jag ska nå fram till målet som jag vill uppnå. Det finns ingen ursäkt för det. Utan vi ska tänka på hur kan jag göra livet bra för den andra. Hur kan jag beskydda och bevara livet? Guds tankar. Det är fantastiskt goda tankar. Tänk er om alla människor i Sverige skulle följa även detta budord. Skulle inte det bli en stig som vi kan gå på med glädje? Inga hemska berättelser längre i tidningar, på löpsedlar, på tv om människor som har mördat andra människor på ett fruktansvärt och grymt sätt. Om det skulle vara helt borta. Och vi skulle istället läsa om hur här har någon igen hjälpt grannen. Det skulle vara lite nya nyheter. Vi vill inte ha de gamla nyheter längre. Alltså, Guds tanke är ju fantastisk. Och om det skulle vara så då att ingen längre mördar någon annan, då skulle ju polisen också aldrig behöva använda sin pistol eller sitt vapen. För de får ju bara använda det, med rätt bara använda det om det gäller risk för ens eget liv. Eller att skydda någon annan som råkar stå i faran för att bli dödad. De får inte använda det när det gäller snatterier. Tack och lov! Så om vi plockar bort mord, då skulle polisen inte behöva använda sina vapen. Om vi lyfter det på det nationella planet, för vi får aldrig glömma de här budorden var gett till ett helt folk. Om alla folk skulle följa Guds tanke, då skulle det inte bli krig heller. Och då kanske vi skulle ha 5 soldater som står där med sina gevär som de polerar 5 gånger om dagen. Men behöver aldrig använda dem. Guds tanke, det är livets tanke. Jag tror till och med hans tankar, det är de bästa tankar. Är någon som instämmer i detta så kan ni också säga halleluja. Det finns många sidospår i den här frågan. Och jag tror inte att vi kan besvara alla de härifrån. Utan de får vi i så fall ta i ett samtal med varandra. Om du tycker att jag har en speciell fråga kring detta. Hur är det till exempel, om man nu ändå är soldat som kristen, och så finns det en kristen i den andra armén och så kanske den ena brodern dödar den andra brodern. Det finns många intressanta frågeställningar. Man skulle kunna svara på det helt enkelt så här. Ja, om inte jag är soldat och skyddar min granne som inte är frälst, så kanske han blir dödad och får aldrig chans att bli frälst. Ni förstår att man kommer in på väldigt många exempel som man kan lägga upp åt olika håll. Men Gud går inte in på de här frågorna, utan han säger: du ska inte mörda. Bevara livet, skydda livet, älska livet. Amen. Herre, vi vill verkligen be dig att du leder oss på den här vandringen genom dina bud, så att vi kommer rätt, så att vi inte missförstår, så att vi inte dömer ut varandra där vi inte ska göra det utifrån ditt ord. Herre, tack att du har gett livet. Tack för den här fantastiska gåvan. Att vi får andas. Att vi kan se alla färger som finns. Skapelsen som du har skapat. Tack Herre att vi får smaka alla dessa fantastiska smakupplevelser som finns i din skapelse. Tack Herre för livet med allt som det innebär, som är så värdefullt och dyrbart. Låt det stå framför oss Herre som något som du har givit. Och där vi får vara med och bevara och beskydda livet. Låt oss få vara dina barn också på den punkten. I Jesu underbara namn. Amen.